Vi kör igång rent oavsett, tycker jag. Välkomna hit ska ni vara till ett litet seminarieblock som kommer att handla om digital bevisning, spårbarhet, IT-auditing, bevissäkring, beroende på hur, vilket perspektiv man har på att gräva i hårddiskar och annat. Svante Nygren heter jag. Jag har en bakgrund som skribent, journalist, redaktör. Gjort tidningen Nätvärlden en gång i tiden, säkerhet och sekretess. Numera skriver jag en del för tidningen Aktuell Säkerhet. Skriver på ett lite mer bokartat projekt också kring säkerhet och börjat ge ut böcker på säkerhetstemat. Så det här är väl lite grann av mitt hemmafält. Jag har kikat en hel del på både klassisk bevisföring. Jag har ingen juristbakgrund, men har läst in mig en del på det här ämnet ändå. Med mig här idag har jag däremot fyra personer som får väl betraktas som experter på sånt här. För det första Niklas Eklöf på SafeSide Solutions har jobbat ganska länge i ett stort företag med auditing. Att kontrollera saker, se vad som har hänt när man misstänker oegentligheter och liknande. Det ska han få berätta om. Vi har Göran Fornbrandt som har jobbat bland annat på IBAS till ganska nyligen, numera på stora företaget Ernst & Young. Och han har också ganska lång erfarenhet av det här med digitala bevis. Och bland annat i hetluften för något år sedan när det gällde spårning av data som gick att gräva fram i mobiltelefoner. Ett uppmärksammat rättsfall. Vi har Bosse Nogren, säkert välkänd för många av er, som jobbar på Rikskriminalpolisen, IT-brottsroten där, och jobbar med utredningar. Och vi har Katrin Rudström också från Åklagarkammaren i Uppsala som har erfarenhet av det här från åklagarsidan. De som så att säga driver det vidare, gör bedömningen. Går det att ställa utom allt rimligt tvivel? Går det att skapa en gärningsbeskrivning av det här som man misstänker? Spårbarhet då, ja. Vi lämnar oerhört mycket spår efter oss idag. Så fort vi startar en dator går det igång ett antal processer. Vi kan knappt räkna dem. Så fort vi går ut på internet så händer det saker i vår dator. Både medvetna och omedvetna saker. Så fort vi bär en mobil så håller den av tekniska skäl ordning på var vi befinner oss i Europa. På något hundratal meter när. Vilket har använts i ganska många polisutredningar på senare tid. Vi har då, som jag redan nämnt, SMS, data i mobiler, meddelanden som kan spåras, grävas fram på flashminnen och annat i efterhand. Vi lämnar också en väldans massa kreditkortspår. Jag lämnade ett sådant spår bara för någon halvtimme sedan efter mig på Götgatan när jag parkerade min bil och stoppade in ett kort där. Betalade 40 kronor för några timmar. Så att det är ganska många spår vi lämnar. Snart kommer vi här i Stockholm också lämna bilspår efter oss. När vi åker in och ut. Det skulle förvåna mig om det dröjer speciellt länge innan Skatteverket kan bli intresserat av det här. Och polisen kan bli intresserat av det här. Det finns väl inga principiella hinder för att de inte skulle kunna plocka ut data från de här passagerna. För att till exempel stödja bevisning i mål som rör allvarligare brottslighet. Sen var man lägger nivån kan man ju då givetvis då diskutera. Hela det här området är tudelat skulle jag säga. Det finns två spår. De två första talarna, Niklas och Göran, står på det civila spåret så att säga. Det handlar om företag där man misstänker att någon kanske inte jobbar när han borde jobba. Då faller det inom arbetsrättens område. Då är det väldigt viktigt att man har avtal, att man pratar med facket och så vidare. Och där brukar inte vara några problem, men man har klara riktlinjer innan man ger sig igång och börjar titta i vad som händer i nät och börjar göra saker som kan kanske betecknas som integritetskränkande potentiellt. Sen har vi det här med auditing och conformance och allt vad det heter, som är ganska färskt spår. Man kan säga att det började väl den här branschen lite grann i USA på i mitten av 90-talet, när man började uppmärksamma det här med mail och stämningar och sexual harassment och liknande. Och sen välde det in en väldigt massa amerikanska företag och försökte sälja på oss skandinaver med samma argumentation. Ni måste undvika stämningar. Jaha, satt vi här och tyckte. Det finns fortfarande företag som kommer med den argumentationen när de kommer hit, va? Nu har det här fått sällskaps av en ökad aktivitet att komma åt vad man kallar för fraud utomlands. Det går inte att direkt översätta med bedrägerier, därför att det är bara en av många brott, bedrägeri på svenska språket eller en svensk juridik. Men vi kan lite slängigt kalla det för bedrägerier, bedrägeriutredningar i företag. Alltså folk som har kompisar och sysslar med ful fakturering eller slussar ut medel från företag och liknande. Och det förekommer. Speciellt när det handlar om stora exportföretag, stora projekt och så vidare. Att det susar ut pengar på fel håll. Vi har till exempel en FN-uppskattning som säger att ungefär 6% av varje en godtycklig FN-budget försvinner. Så att det kan röra sig om ganska stora belopp. Och sen har vi då två viktiga punkter nu efter sekelskiftet. Och det är en lag som kom i USA 2002 som heter The Sarbanes-Oxley Act. Efter två relativt åldriga senatorer, Sarbanes-Oxley. Och den börjar snacka om ansvar, personligt ansvar för företagsledare, och har fått fart ordentligt på den här branschen. För det vill ju ingen direktör tvingas betala tillbaks sin lön och kanske väldigt mycket mer. Eller åka till och med i sin kabyrum i upp till 12 år om de statements som görs finansiellt inte stämmer. Sen har vi något som berör finansbranschen som heter Basel Capital Accord, Basel-avtalet. Det är något som har formats inom BIS, The Bank of International Settlement, och där man i del 2 nu har börjat snacka om något som kallas för operativ risk. Och att företag, framförallt då finansföretag, men även indirekt de som orsakar risk åt finansföretag, måste hålla kontroll över sina operativa risker, och där ingår också då hanteringen av information. Så Basel 2 och Sarbanes-Oxley har fått fart på konsulterna på allvar. Lite elakt skulle man kunna säga att när Y2K-intäkterna började synas så fann man det här väldigt trevligt, alltså att kunna säga att nu måste ni säkra er för alla informationsläckor, och ni måste lagra all information i 7 år, och då kommer alla hårddisktillverkarna också fram och börja sälja på vårt dokumenthanteringssystem. Så det är en liten bakgrund där. Nu ska inte bli så långvarig. Den andra sidan, det är den som Katrin och Bosse står för. Det är brottsutredning. Och det här är intressant. Jag tror att IT-brottsrotens chef Stefan Kronqvist, va, skrev en bok som kom för några år sedan, att nästan varje brottsutredning idag inkorporerar beslag av en eller flera datorer. Därför är det en buse, misstänks för något, så är det ofta så att han eller hon har mejlat eller på något annat sätt kommunicerat i den här brottsliga verksamheten. Man gör ett beslag, man hittar saker, och så fort man får händerna på en hårddisk så går det i allmänhet att gräva fram riktigt mycket. Och jag vet inte hur mycket Bosse kommer att berätta om hur mycket, men det är ett väldigt intressant område. Av naturliga skäl är det lite mer hysch-hysch kring det här. Däremot är det väldigt viktigt att vi av rättssäkerhetsskäl vet att det här går korrekt till, och att de bedömningar som görs, den koppling mellan en liten bit i en dator och en gärningsman, är korrekt. Och detta är ett klassiskt datorproblem. Hur kan vi veta att det som gjorts på datorn verkligen kommer från en namngiven person framför skärmen? Här gäller det alltså att bygga upp en gärningsbeskrivning. Tid, plats, gärningsman, metod och så vidare, för att kunna få baxar igenom domstolen och få ett straff utmätt. Men det kanske vi ska få höra om lite senare. Och jag ska inte prata så mycket mer själv, utan hälsa Niklas välkommen upp på scen.
Tack så jättemycket, hörs det bra? Ja, det verkar hörs bra.
Varsågod.
Tack så mycket. Jag heter Niklas Eklöf och är här inte i form av informationssäkerhetskonsult. Jag är här i form av min erfarenhet när det gäller forensikutredningar på ett av Sveriges största börsnoterade företag. Där jag jobbade med forensikutredningar runt omkring i olika världsdelar under 5 år. Det var inte enbart mitt ansvarsområde. Den här presentationen kommer att visa lite grann min subjektiva inställning till hur man kan ha ett tänk när det gäller forensikutredningar. Så att det här får ni ta väldigt subjektivt. Det här är, följer inte någon standard riktigt, det är plockat lite härifrån. Agendan, lagar, förordningar och olika kulturer. Jag kommer inte att gå in på några lagar, utan det överlämnar jag till mer sakkunniga i gruppen här. Att tänka på innan, mycket viktigt. Saker som man måste tänka på innan man sätter igång med en forensikutredning. Informell utredning. Formell utredning. Det är alltså två olika typer som jag hittade i mitt arbete. Att hade man det här tankesättet att man kunde positionera utredningen i en informell eller en formell utredning, så hjälpte det i ens dagliga arbete. Åtgärd, uppföljning, summering och frågor. Och jag tänkte, i och med att vi har ganska kort om tid, så kan ni ställa alla frågor som är presentationsspecifika till min mailadress, så svarar jag till på era mail så fort det går. Lagar, förordningar och olika kulturer. Man behöver ju titta på både nationella lagar, internationella lagar. Och Svante har ju tagit upp några internationella lagar här. Sarbanes-Oxley, Basel. Vi har nationella lagar, bokföringslagen, sekretess och så vidare. Anställningsavtal, vad sägs det i anställningsavtalet? Vad har man rätt att göra? Fackliga avtal, vad säger facket? Oftast så går ju facket på anställningsavtalet. Policies, så som informationssäkerhetspolicyn, alltså det styrande dokumentet för informationssäkerhetsarbetet. Säger informationssäkerhetspolicyn att man ska ha en viss form av spårbarhet på ett system, då är det lite normgivande, och då kanske man har svårt att hitta information som går längre tillbaka. Olika företagskulturer kan vara viktigt att tänka på om man har ett moderbolag och sen ett stort antal dotterbolag. Framförallt olika lokala kulturer är jätteviktigt. Jag har varit på forensikarbete i olika världsdelar, och det skiljer sig som natt och dag hur man kan hantera problematiken. Att tänka på innan. Vad är det som har hänt? Vad är det man ska bevisa? Pratar vi om att vi ska titta på Agda på lönekontoret, var hon har surfat någonstans? Eller är vi misstänksamma att någon slussar ut miljontals med kronor ifrån bolaget? Vad är det som ska bevisas? Samma sak här. Avgränsningen är mycket viktigt. Framförallt ska man gå vidare med det så att man kan göra en polisanmälan och det kan väckas åtal och så vidare. Typ av utredning. Informell. Jag har kallat den för informell. Jag anser att det är en intern utredning. Och jag kommer gå in på vad skillnaden är mellan informell och informell. En formell är en extern utredning. Största skillnaden här är att en extern utredning utmynnar oftast i en form av information till externa parter. Polisanmälan, kontakt med press och så vidare. Tekniska frågeställningar. Mycket, mycket viktigt. Riskerna med utredning. Ja, det finns faktiskt risker med utredningar. Tittar man på folk och surfat någonstans, det finns alltså en minimal risk att du har ett om man tar det till sitt yttersta, att du får ett självmord på halsen om man har hittat sexuell läggning eller något annat. Mål med utredning. Vad är man ute efter? Är man ute efter att till syvende och sist kunna göra en polisanmälan? Eller vill man bara se över sina luckor i sina informationssäkerhetssystem? Informell utredning. Hur ska utredningen göras? Ska den vara proaktiv? Det vill säga att man tittar på mönster i ekonomisystem, i surftrafik, i nätverkstrafik och så vidare, så att man ser ett mönster innan det smäller. Är det syftet? I efterhand, har det redan smält? Ska man då börja försöka hitta bevis för att kunna göra någonting åt situationen? Finns krav på exakt spegelkopia på bevis? Och det är ju lite så här, är det en intern utbildning, alltså en intern utredning, då kan det vara så att man kanske inte har riktigt de här kraven att bevisen ska hålla i en rättegång. Utan det kanske räcker med att man skriver en rapport och så vidare. Det är väldigt olika från bolag till bolag och organisation. Dokumentation och protokollföring, det här ska man inte ge avkall på, hur liten en utredningen än är. Men man ska ju balansera protokollföringen och dokumentationen. Man ska inte dokumentera ihjäl sig. Bevis finns på olika ställen. Nätverksresurser, på olika datorer, olika typer av elektronisk media, USB-minnen, backup-taper, SAN-diskar, pappersform. Man har hittat väldigt mycket spår i post-it-lappar, i byrålådor, under tangentbord, bakom skärmar. Så allt handlar inte bara om elektroniska data när man gör en forensisk utredning. Diverse loggar, här kan man drunkna. Här kan det bli hur mycket som helst. E-mail och surftrafik. Vad man behöver tänka på innan man sätter igång är lite grann allokering av resurser. Det måste ju finnas en utredare eller någon form av utredare som har ansvaret för utredningen. Man måste välja ett val av tekniskt verktyg. Och varför jag kommer in på det här lite grann är bara för att det är väldigt, väldigt viktigt att man väljer rätt typ av verktyg. Ska man göra en intern utredning, då kan man använda ett verktyg till exempel som Ghost eller något annat disk image-verktyg där man bara läser en spegelkopia. Problemet är att ett sånt här verktyg ändrar attributen på filerna sista gången man accessade filerna. Så att det är inte att rekommendera om man ska ha de här bevisen hållbara i en rättegång. Man kan använda med riktiga kopieringsverktyg så som iLook eller Encase. iLook får vi i den privata sektorn inte jobba med. Den är enbart till för polismyndigheter, polisiära myndigheter och även då försvarsmyndigheter och så vidare. Encase är kommersiellt. Och kopplat till de här verktygen så ska man jobba med en sån här hårdvara. Det här är en fastblock heter den här. Och vad den gör är att den garanterar att inga skrivningar till hårddisken sker. Och det här måste man kunna garantera på grund av att bevisen ska vara 100% täta. Nätverkssniffers, nätverkstrafikinspelare, fysiska keyloggers. Alltså man rör ju sig i ett litet gråområde här. Alltså det är, alltså ska man börja spionera på människor? Alltså? Det är inte riktigt meningen. Ibland kan det alltså vara så att högsta hönset på bolaget säger ja, det här är okej. Då tar han eller hon smällen. Spyware. Diverse sökverktyg för sökning i uppsamlat data. Det är också väldigt viktigt så att man kan gå igenom de här antal megabyte eller gigabyte av data. Kontakt med olika funktioner internt. Diverse tekniska grupper som nätverk, mail och IT-säkerhet. Det är bra att ha kontakt med human resources, alltså rekryteringsavdelningen. Fackliga representanter, säkerhetsansvariga och ledning. Kontakt med olika funktioner externt. Här flyttar man över ifrån fackliga representanter till facket om det har hänt oegentligheter. Det här är en väldigt svår balansgång. Alltså. Det är från fall till fall hur mycket man ska prata med externa resurser. Framförallt ta hjälp av IBAS eller andra bolag som kan hjälpa en med tolkning av data och med revision. Kan man inte här, då ska man inte ge sig in på det. Och övriga. Man kanske behöver ta kontakt med polisen. Man kanske behöver ta kontakt med IT-roten för att se om det är någonting som man ska gå vidare med. Det kan ju vara så att man hittar en liten sak och sen så börjar man nysta i det här, så visar det sig att det är en hel härva av följd saker som har hänt. Formell utredning. Samma sak här. Proaktivt vill man hitta ett mönster eller i efterhand. Oftast de forensikutredningarna som jag gjorde så handlade det om att i efterhand man hade fått tips externt ifrån, man hade fått tips internt ifrån, man hade hittat vissa typer av spår och så vidare. Dokumentation och protokollföring. Här är ännu viktigare att ha protokoll och dokumentation. Allt ska dokumenteras. Kommer man till en dator då ska man ta kort på hur den är inkopplad med alla tillbehör. Man ska skriva ner precis allting. Här är det otroligt viktigt att dokumentera. Jag tror att Bosse kommer att prata lite mer om det. Samma sak här. Jag behöver inte gå igenom vad bevisen finns någonstans. Allokering av resurser. Här är min rekommendation att man är två eller fler som jobbar ihop. Mycket för ens egen integritet här. Alltså att man kan ha sin rygg fri, att två stycken har koll på varandra. Val av tekniska verktyg. Här är det större krav på verktyg. Kopieringsverktyg. Här ska man endast jobba med iLook eller Encase, anser jag. Det finns dock en speciell version av Knoppix som är en Linux-variant som en före detta FBI-agent i USA underhåller. Och den finns på linux-forensics.com. Och den är alltså specialgjord. Varför man kan göra det här med hjälp av Knoppix, det beror på att operativsystemsmässigt kan man alltså ta datat, alltså själva hårddisken eller minnet, och mounta det, som man säger på fackspråk, utan att det skrivs till datat. Och det här är garanterat. Men det här är en liten snål variant om man inte känner att man vill lägga ner massa pengar på en case eller andra verktyg. Ni ska veta att de här licenserna är väldigt dyra, utbildningarna kostar, och man måste ha ett visst antal case per år för att det ska lönas att driva runt den här kunskapen. Då kan det vara bättre att hyra in extern hjälp. Samma sak här, jag behöver inte gå in mer på det. Fysiska keyloggers, spyware. Man kan behöva använda cracking hacking-verktyg för att kunna ta lösenord, till exempel med hjälp av Loftcrack. Kontakt med olika funktioner internt. Samma sak här, nätverk, mail, IT-säkerhet. Mycket viktigt att prata med ledning här. Och man ska även då ha kontakt med pressansvarig på bolaget eller organisationen för att veta hur ska vi ta pressen om det läcker ut. Det som är viktigt här, om man ska gå vidare med en IT-utredning, alltså en forensikutredning, och polisanmäla, det är att själva polisanmälan tyvärr idag fortfarande är en offentlig handling. Bilager kan man däremot sekretessklassa, och det kan den här gruppen bättre med ändå. Men det är också så att efter man kanske har haft ett mål i tingsrätten, då är det inte 100% att man kan sekretessbelägga alla uppgifter i domen. Så att det här måste ni vara väl medvetna om, att det kan alltså komma ut information om mångmiljard företag som kan skada bolaget. Så att det där är en balansgång. Jag tycker, ring en gång för mycket till IT-roten och fråga dem, prata med dem. De finns där. Och sen så finns det även sakkunnig personal ute i varje polisdistrikt som har fått specialutbildning när det gäller IT-relaterade brott. Försök att ta kontakt med de här personerna och fråga, för att ni behöver stödet. Åtgärd. Tittar man på en intern åtgärd, rapportframtagande som man kan presentera för ledning. Åtgärd anställd. Man kanske låser ner konton och så vidare. Det här gör man ju efter att ha varit i kontakt med facket och fackliga förhandlingar. Det är väldigt vanligt att en IT-tekniker drar iväg och låser konto, och sen så blir det ännu mer skada på grund av den åtgärden än vad den anställda hade gjort. Åtgärd tekniskt. Man kanske behöver lappa ihop ett system. Man kanske behöver patcha. Man kanske behöver titta över rutiner. Fackliga förhandlingar. Uppsägning. Och övrigt. Ja, i form av att man kanske tittar över sina interna rutiner sen när det gäller att rekrytera en ny anställd. Extern åtgärd. Rapportframtagande. Också åtgärd anställd. Åtgärd teknisk. Fackliga förhandlingar. Uppsägning. Polisanmälan. Och tänk ännu en gång här på att polisanmälan är en offentlig handling. Övrigt. Summering, kort och gott. Viktigt att fundera först. Tänk efter först innan ni sätter igång med en sån här utredning. Agera sen. Väldigt viktigt. Ha i åtanke om det är en informell eller en formell utredning. Vad vill man uppnå med utredningen? Vill man bara titta på hur 10 toppsurftrafiken ser ut? Det är en form av forensisk utredning. Eller är man misstänkt mot Bosse på ekonomiavdelningen att han slussar ut hur mycket pengar som helst i veckan? Verktyg och kunskap är dyrt att underhålla. Extern hjälp kan vara att föredra. Och ytterst viktigt än en gång, dokumentera och återdokumentera utredningen. Ja.
Tack så bra. Jag tänkte ju säga att om en minut släcks ditt konto. Fast du klarar dig. Ja, har vi en fråga här ute någonstans. Någon direkt fråga? Nej. Då ger vi dig en liten applåd. Tack ska du ha, Niklas. Låt mig därmed hälsa upp Göran på scen. Du får presentera dig själv och din bakgrund på egen hand, tycker jag.
Göran Fornbrant heter jag och ska prata lite mer om computer forensics, specifikt kanske mot lagringsmediet, hårddisken. Jag har ett förflutet inom polisen och har jobbat där i cirka, jag har drygt 15 år. Både med ekonomiska oegentligheter och med IT-relaterade brott. Jag har varit på Rikskriminalpolisen där jag varit projektledare för ett projekt som skulle utbilda åklagare och polis mot IT-relaterade brott på Polishögskolan. Jag har även varit ute då kommersiellt i ett antal år i lite olika omgångar och senast då så var jag på IBAS och de sysslar då med lagringsmedia framförallt och jag sysslar med computer forensics, det vill säga bevissäkring på bland annat hårddiska men även mobiltelefoner då, som Svante nämnde tidigare. Om ni undrar vad jag gör nu så är jag på Ernst & Young och de har inte ändrat logotyp. Det är bara det att det har blivit något sånt här i transporten eller kommunikationen hit så har det blivit ett att-tecken istället där nere. Det är inte krypterat på något sätt. Computer forensics då, det är att jämställa med insamlandet av digitala spår då, som kan presenteras och användas i rättsliga sammanhang. Det jag skulle vilja påpeka det är att man ska ha klart för sig när det gäller digitala spår så det är väldigt sällan att de spelar en unik roll i utredning. Det vill säga att de här digitala spåren kanske säger allt om vad som har inträffat. De ska alltid kompletteras så att säga med det fysiska, naturligtvis intervjuer med personer, vem satt bakom tangentbordet och så vidare och så vidare. Kanske pappersform och sånt som har pratats om tidigare här. Och vad finner vi då elektroniska bevis? Ja, hårddiskar är ju ett lagringsmedia naturligtvis. Mobiltelefoner, inte minst idag, som har så stor lagringskapacitet som de flesta mobiltelefoner har. Mobiltelefoner har också hårddiskar idag till viss del. Där kan vi hitta digitala bevis på, precis på samma sätt som på hårddiskar. Handdatorer, flashminnen, samma funktion, USB-pinnar, CD-skivor, disketter med mera. När det gäller skillnaden egentligen mellan hårddiskar och flashminnen eller, som finns i mobiltelefoner eller som finns unikt på lagringsmedia som används i kameror bland annat så är ju egentligen bara hårddiskarna är mekaniska och själva flashminnena är elektroniska. Allt annat är så att säga statiskt. Man kan säga att man kan hitta samma sak på ett flashminne egentligen som man kan göra på en hårddisk. Därför har användaren visuellt raderat en sak så kan det fortfarande finnas kvar eftersom inte det här så kallade beviset eller den här digitala signaturen som finns på mediet, det raderas inte egentligen förrän det skrivs över. Så att radering är egentligen bara en slags borttagande av innehållsförteckningen och sen ligger kapitlerna kvar till dess att de är överskrivna. När det gäller digitala spår i kriminalutredningar, ja, då skulle man kunna säga att ett mord som utfördes för cirka 10 år sedan skulle hypotetiskt kunna finna sin lösning i en dator som tidigare ägts av en misstänkt trots att den har varit omformaterad, ominstallerad samt används i flera år efter händelsen. Och där är just den här problematiken som jag nämnde för er. Man skulle kunna jämföra det med DNA på sätt och vis, men det är inte så mycket hokus pokus i det här. Det som det handlar om det är att den här magnetismen ska finnas kvar på hårddisken eller på det elektroniska mediet, lagringsmediet. Och så länge det finns det, så länge det är överskrivet, ja då kan man hitta kanske rester eller helheter av det som skrevs för många år sedan. När det gäller digitala spår i företagssammanhang, kopiering av företagssensitiv information till tredje part är det vanligaste kan man säga med min erfarenhet. Kunddatabaser är ju väldigt intressant att plocka ut. produktutveckling likaså, patent med mera. Det här kan alltså innebära i princip ett företags fortlevnad alternativt konkurs ifall den här typen av företagssensitiv information försvinner ut ur företaget väldigt fort. Och med tanke på hur många av dagens företag är uppbyggda med sin IT-struktur och mycket av tillgångarna är så att säga IT och data, så har det här blivit allt mer viktigt så att säga för företagens fortlevnad. Det kan också vara brytande av policyregler, omfattande surfande, nedladdning av musik naturligtvis och pornografi. Inte bara barnpornografi som kanske ni tänker på i första hand, utan pornografisurfande. Ekonomiska oegentligheter som bedrägerier, förskingringar behöver alltså inte leda till att det blir ett brott, utan det kan vara att någon har försnillat kanske någonting ur kaffekassan typ. Kan vara en engångshändelse i och för sig. Kan leda till det som föregående talare var inne på när det gäller intern utredning, alternativt att man polisanmäler i förlängning. Vad är det då för digitala spår i datorn? Ja, det vi tänker på först och främst, det är ju filer naturligtvis. Ja, det är klart, det är det bästa om man kan hitta filer. Och helt, vad ska vi säga, oraderade sådana filer som inte på något vis är överskrivna, då ligger man rätt bra till om man har hittat en stark bevisning i form av elektroniska spår i en Word-fil exempelvis. Men även profileringar när det gäller cookies i form av thumbnails, i form av cookies vad man besöker för typ av hemsida är oerhört intressant. Och när jag säger profilering då menar jag att man kan se mycket av en människas mönster. Oerhört lätt att se en människas mönster när man tittar på cookies, speciellt från internetsurfning då. Information i cache-minnet, internethistorik naturligtvis, och det internethistorik finns det ju programvara för som är ganska smidigt alltså att ta fram den här typen av historik, var man har surfat, datum och tidpunkt kan vara intressant i en utredning. E-mailkommunikation och även återskapande av e-mail som av användaren raderats. Vad sparas då på hårddisken? Ja, aktivt sparade filer naturligtvis, men även filer som inte aktivt har sparats, som jag nämner här nere. Data automatsparas utan användarnas vetskap, vilket gör att trots att man inte sparade filen så kan man hitta fragment eller kanske till och med helhet av filen, vilket kan vara till stor nytta när man gör en utredning. Anslutning av nya enheter, USB-minnen, externa hårddiskar och så vidare som ansluts till en mobil dator eller en stationär, kan man se registreringar på datorn och då i programvaran. Vilket innebär att man ibland också kan knyta när vissa filer har så att säga förts över till ett annat media, till ett USB-pinne eller dylikt, tillsammans då med information som automatsparas av Microsoft-program. Detta kan vara väldigt bra bevisning. Och sökningar på internet naturligtvis kan också generera, som jag nämnt, sparformer på hårddisken. Raderad information, finns den? Ja, det är lite begreppsförvirring bland många när det gäller raderad information. Visuellt raderad för användaren är den ju. Jag har redan nämnt det här med att innehållsförteckningen försvinner och själva kapitlet finns kvar. Hur länge beror helt och hållet på hur stor disken är, hur frekvent man använder disken och naturligtvis hur medveten användaren är om vad som finns på disken. Skrivs informationen över, ja, då är den borta, då kan man helt enkelt inte få fram den. Så är det bara. Computer forensics metodologi då. Den biten tänkte jag är kanske intressant för er att veta hur man bevissäkrar, och vi fick också en liten smakprov på det här föregående talare. Första steget är ju egentligen att frysa läget. När det gäller en hårddisk så fryser man läget på så vis att man pull the plug, så att säga, drar strömmen, och sen ska man kopiera den här informationen på ett säkert sätt. Och då finns det då fastblock eller drivelock som går att använda, som kopplas då mellan originaldisken till en diskkopia. Vilket innebär att det skrivs ingenting mot originalet, utan allting skrivs över till en kopia. Och det är viktigt att aldrig starta originaldisken i sin traditionella miljö, det vill säga starta upp den. Det skrivs åtskilligt mot disken just vid uppstart, vilket gör att naturligtvis, som jag nämnt tidigare då, data som kanske är intressant senare utredning kan skrivas över i samband med uppstart. Dator i drift, det finns lite olika lösningar där beroende på programvara och system. Gör dock aldrig som regel och som vana aldrig en analys på en originaldisk och utan något skrivskydd. När det gäller bevissäkringen då, så är det ju dokumentation och märkning av chassi och tillhörande hårddisk som är oerhört väsentligt. Gör man inte detta, så kan detta ifrågasättas senare om det skulle bli en process av den något slag. Och då tänker inte jag bara på att det blir en polisanmälan, utan att det kan bli en civilrättslig process, en arbetsrättslig process mot en anställd, för att anställd. Vems disk är det vi egentligen undersökt? Är vi säkra på att det var just den här personen som satt bakom tangentbordet när ingen träffade? När det gäller själva bevissäkringen då, så som jag nämnde, så originalet till arbetskopian är den metodik som används, och den används både för oss som jobbar inom näringslivet och inom polisen. Sen måste man naturligtvis också ha ett analysverktyg. Det nämndes en case här förut. Det finns något som heter FTK, Forensic Toolkit, som används, och det finns en uppsjö av andra verktyg också naturligtvis som på marknaden, men de här är de som är mest kända. När kopieringen görs då, så skapas så kallade hashsummer, checksummer, som visar en överensstämmelse mellan originalet och kopian, arbetskopian. Själva analysarbetet börjar därefter. Analysarbetet är egentligen det som är det tunga arbetet. Det tar väldigt lång tid, kan man säga, normalt sett, om man inte vet väldigt kristallklart vad det är man söker efter. Som ni förstår, så innehåller ju dagens hårddiska oerhörda mängder med information jämfört med bara för 5 år sedan. Ska man sitta och gå igenom sektor för sektor, bit för bit på en hårddisk, så tar det, ja, det tar månader alltså, det kan jag säga. Men det gör man ju naturligtvis inte, utan man måste ju av uppdragsgivaren, eller som polisen arbetar gentemot kanske företag eller privatperson, man måste förhöra sig om vad som egentligen har inträffat, vad det egentligen är man letar efter, för att kunna så snabbt som möjligt och så effektivt som möjligt angripa, så att säga, den typen av digitala bevis som man är ute efter. När det gäller analysbiten, så är det ju text och bilder som kan vara intressant. Borttaget ledigt utrymme, oallokerat utrymme brukar det också kallas, och e-mail i sin helhet, fragment, loggar med mera. Och då pratar jag egentligen bara om hårddisk i det här fallet då, och kanske en stationär station. Det kan ju naturligtvis finnas på en server också information. Och då pratar vi lite om, man hamnar väl många gånger i det läget att man får på företaget någon typ av spårbarhet. Det vill säga, det ena ger det andra. Det är kanske en stationär dator som är utsatt för någonting, eller man har utsatt någonting ifrån en stationär dator, sen är man tvungen att spåra, så att säga, i systemet var den här informationen har tagit vägen. Så att det är en annan bit av den här händelsekedjan. Tecken på kopiering, det är väl egentligen det vanligaste när det gäller företag, när företag anlitar företag som exempelvis jag jobbar på innan, och IBAS, där man då kopierar information, företagssensitiv information, på ett otillbörligt sätt för att utnyttja det i sitt nya företag, eller kanske ta med sig till företaget man börjar på senare. Och var på hårddisken informationen fanns och när den skapades. Och för att bli någon typ av bevisning, så är den här sista informationsbiten verkligt intressant. När den skapades. Det är ju naturligtvis så att kan man inte få fram den biten, då kan man alltid slå i lite kilar och frågetecken som försvarare. om man inte hittar så att säga skapande datorn. För det kan ju vara så, och inte alls sällsynt, att en dator har många användare. Ytterligare funktioner, sökningar som görs på kopian utan att tidsstämpla innehåll förändras. Det vill säga det här skedet med metodologin med att man inte får förändra ens kopian som man har gjort gäller även under analysen. Och det ser de den här programvaran till då, som man har som analysprogramvara. Att det inte sker plus den här driveblocken eller fastblocken då, som man har mellan disk och analysverktyg. Visuellt raderade dokument kan återskapas. Och det finns åtskilliga program för att återskapa dokumentation. Och den här hela kedjan avslutas med att man då dokumenterar det i en rapport. Innan man har kommit fram dit så kan vi säga att håller man på professionellt med det här och jobbar åt företag, så tar det mellan 3-5 dagar innan man är klar med en hårddisk om man gör en vanlig computerforensisk undersökning. Rapporteringen är viktig naturligtvis. Rapporteringen är inte minst viktig i och med att vi vet inte vem ska läsa det här. Är den här personen tekniskt insatt? Vi ska utgå ifrån att personen frågar inte är det. Vi ska alltid skriva på det sättet så att alla förstår vad som står i den här rapporten. Inte helt enkelt kan jag tala om. Men den ska vara tydlig och enkel. Och jag har skrivit också chain of custody, den här kedjan alltså av bevisning som man nu har gått igenom från det att man kanske säkrar det här lagringsmediet till att man har gjort analys och skriver en rapport, ska vara obruten. Vad innebär det? Det innebär egentligen att man vid varje tillfälle ska kunna tala om var det här mediet, originalmediet, har befunnit sig, så att säga, var det har funnits, om det har varit inlåst i ett kassaskåp när jag inte själv hade det, så att inte har blivit smittat, kan man väl säga, av att någon har varit inne och lagt in information eller dess information på disken i någon typ av mellanläge för att smutskasta någon person eller dylikt. Kommer man speciellt ut i världen, vilket inte är helt sällsynt när man sysslar med datorer och internet, så kan det ju bli så att rättegången inte hamnar i Sverige, om det nu hamnar om en rättegång eller handlar om en rättegång. Det kanske hamnar utomlands, och då är man extra noga med det här begreppet chain of custody.
Ja, vi släcker snart ner ditt system.
Okej, jag är klar. Det här är slutklämmen på rapporten. Resultat, vad som framkommit. Rapporten ska vara skriven så att även icke-tekniska är insatta för så sammanhang. Och det här är slutklämmen på metodologin också då. Jag har nämnt även det här med chain of custody, som är fri bevisprövning. I Sverige är det motsatsen då till, man kan väl säga att man kan ta vilken typ av bevisning som helst in i svensk rätt, och den kan prövas där inne. Det funkar inte så i anglosaxiska länder. Ja, då tackar jag för mig.
Ja, tack ska du ha. Vi hoppar över alla frågor och hoppar direkt till Bosse istället. Vi ligger några minuter efter, men vi samlar upp i allt på slutet. Jag har massor av frågor om svartutrymmen och hur ofta polisutredningar förstörs av klantiga företagsutredningar och lite annat. Men det får väl ta och återkomma till efteråt. Jag välkomnar Bosse Norgren upp på scen.
Tack för det.
Du får presentera dig själv också.
Ja, det ska jag. Jag tänkte bara kommentera vad föregående talare har sagt här. Bland annat med papperskopier och post-it-lappar. Vi har faktiskt börjat titta rätt mycket på det här med fysiska bevis. Alltså kolla fingeravtryck på tangentbord, in i dator och så vidare. För att våra problem är ofta att hitta vem har gjort någonting i en dator. Vem satt vid tangentbordet, som sa så också. Så att det kollar vi faktiskt på. Sen det här med offentlighet, alltså att polisanmälan blir offentlig handling. Vem ska vara först ur garderoben och våga polisanmäla IT-brott? Varför är det så läskigt, undrar vi. För 150 år sedan så flyttade folk pengar från banker i Vilda Västern när de blev rånade för ofta. Nu flyttar man pengar från internetbanker så att de blir hackade. Jag tycker att det är samma sak egentligen, det är bara att det är inte riktigt, vi har inte ryggmärgen där med datorer, så att det är läbbigt fortfarande. Göran sa att man ska skriva så att alla förstår. Vi brukar säga att man ska skriva så att Nalle Puh förstår. Det är ett begrepp vi har inom rättsväsendet. Ja, jag får raska på här, tror jag, kanske. Jag kommer inte ihåg hur många slides jag har, men en kort bakgrund om mig då, för er som inte känner till mig. Jag har jobbat på Säpo för väldigt länge sedan. Blev polis för drygt 20 år sedan. Jag jobbat totalt 8 år i Säpo. Sen årsskiftet 91-92 ungefär kom jag till Stockholmspolisen och började jaga datortjuvar och datorhälar. Och då gäller det, precis som jag håller på med nu, att hitta raderad information ofta i datorerna. Det är ofta där man hittar de intressanta bevisen. Sen kom jag april 96 till IT-brottsroten. Nu ska vi säga också att idag hörde jag, vi håller på med en omorganisation på Rikskrim, och vi blir nog en sektion, IT-brottssektionen kommer att heta. Vi snäpps upp lite grann tydligen. Och vi har blivit betydligt fler här än första i tionde. Barnporrgruppen på Rikskrim ligger under våran rotel nu. Så att vi är 25 pers faktiskt fast anställda. Det är ganska mycket jämfört med, ja, när jag kom blev vi 4 tror jag, eller om det var 5. Sen var jag ute tillsammans med Göran här 2 år på ett företag som heter Defcom, där jag var säkerhetschef, som lyckades med konststycket att gå i konkurs 3 gånger efter vi hade lyckats lämna skutan då. Det måste vara någon slags svensk rekord. Kom tillbaks till roten januari 2002, vilket känns oerhört stimulerande, kul ställe att jobba på. Däremot kan det väl vara måttligt kul att vara i Thailand och jobba, men det var en intressant upplevelse. Jag var där hela februari som tredje styrka som åkte ner dit, och sen var jag där 9 veckor i somras också. Jobbade inte direkt med identifieringsarbetet, men i en stödfunktion till ID-teamet som kallas för polisinsatsen i Thailand. Så det finns poliser kvar där fortfarande faktiskt, och kommer att vara kvar till årsskiftet antagligen. Sista siffran jag hörde var att det var 20 stycken icke-identifierade svenskar kvar officiellt, och det en ganska fantastisk siffra, de här 543 som det var från början. Det var väl ingen som trodde att det skulle gå så bra ens. Det skulle kunna stå och rera om en timme bara det, men det tänker jag inte göra. Jag tänkte prata lite om forntid, alltså historien, hur vi har jobbat, och lite grann om nutid och sen problem som vi ser i framtiden. Och så kommer jag då förhoppningsvis att sy ihop det här i slutändan. Varför jag började prata om det här som vi gjorde då, varför, hur det kommer att bli sen. Och redan i forntiden för 20 år sedan så insåg att Stefan Kronqvist, som var med då, min rotelchef eller sektionschef om han nu blir det, vikten av att bevara integriteten i bevismaterialet, alltså att man inte skriver över eller ändrar tidsstämplar och liknande i dokument eller andra filer på ett lagringsmedium. Och det gjorde de så att de, redan då så startade de ifrån en diskett. Det var ju då man kunde starta med DOS, som ni kanske kommer ihåg vissa av er här som levde på den tiden. DOS-diskett som man botade ifrån, allt för att inte bota ifrån hårddisken i datorn då, om det nu fanns någon överhuvudtaget. Sen så anslöt man en skrivare och skrev ut hela filträdet i datorn till en textfil då ofta. Ja, var den tillräckligt liten så kunde man svara den på disketten då. Och sen baserat på det här, alltså med hjälp av filnamn och filstorlekar, så kunde man välja ut intressant material. Och sen kopierade man ut det här materialet till en diskett. Så det var den metodologi vi hade för 20 år sedan för att behålla integriteten. Sen några år senare kom vi fram till bronsåldern. Det var då jag började med det här. Då hade jag ju hajat så mycket som att man skulle inte starta datorn, originalet så att säga, utan då började jag med det här med Macar. Jag kör hellre Mac för att jag tycker att det är vackrare och bättre och trevligare. Då hade jag en extern hårddisk med operativet, och sen startade hela systemet ifrån den disken då, en SCSI hårddisk. Jag tänker inte förklara vad alla förkortningar betyder, för jag antar att i det här auditoriet så förstår ni det, vad SCSI är. Annars så brukar jag köra med att en grej som jag hörde en annan föreläsare säga, att om jag missar att förklara vad en förkortning betyder så bjuder jag på öl ikväll. Jag ska inte vara här ikväll, så jag struntar i det. Sen så kopierar jag ut intressanta filer till den här externa disken, som jag såg till att vara rätt så stor då efter dåtidens förhållande. Jag körde även Norton Utilities för Mac ofta. Jag körde mest Mac-utredningar på den tiden. Och sen återskapade jag raderade filer med hjälp av Norton. Och det var då på 92 när jag började med det här. Då gällde det att hitta rätt ägare till stöldgods helt enkelt. Och då var det ju återskapa Word-dokument till exempel, eller andra filer där en användare hade skrivit sitt namn och adress kanske. Och sen sparar de här på den externa disken också. Och jag vet ju inte hur det var, men jag tror och hoppas att jag hade ett skrivskyddat original där, att jag inte ändrade på något tidsstämpel. Det var aldrig någon som ifrågasatte det då, för advokaterna var ännu sämre då än vad de är nu på det här. Advokaten är faktiskt det sista bastionen i rättsväsendet som är, eller de är alltså sämst på det här med datorer. Jag föreläste för en del advokater uppe i Uppsala för några månader sedan, och det var ingen som sa emot direkt. De höll med om det. Nu garvar ni. 10 år sedan då, medeltiden, man ser hur IT-brottsutredare i Sveriges historia, det var en dålig syntax, men då började vi se de första spegelkopiorna. Och vad vi använde då var, det var en kollega på roten som har flyttat till Gotland nu, Per Sundell, som skapade någonting som vi kallar för bongoburken. Jag vet inte varför, vi har konstiga namn på saker och ting. Han köpte ett vanligt PC-kabinett och sen handlade ute på stan, satte in ett ID-kort med dubbla kanaler där han kopplade den beslagtagna disken och måldisken då. Och sen körde han programvaror som Safeback och Snapback, som är såna här gamla arbetshästar så att säga, som fortfarande funkar och som vi använder då när inget annat fungerar. Det ena av dem i alla fall är framtaget av en konstapel på kanadensiska ridande polisen, RCMP, och det är väldigt bra alltså, det funkar fortfarande. Jag tog fram en Mac-lösning som jag kallade för Humlan, och det beror på det här gamla att Humlan har så små vingar så den borde inte kunna flyga, men eftersom den inte vet det så gör den det ändå. Och jag jobbar lite grann enligt samma princip, att jag vet inte varför jag gör saker, men ibland funkar det. Och då körde jag med en stationär Mac, lite externa skasselådor, ett program som heter Hardisk Toolkit som man kunde göra spegelkopieringar med. Ett annat som heter Sedit som är för SCSI då. Man kan köra sektorkopiering av hela eller delar av en disk. I samband med det här drog vi också igång någonting som vi kallar för verktygsprojektet, där vi tog fram en bärbar eller släpbar utrustning som vi kallar för MIX, Mobile Image Copy System. Det låter flashigt. Och vi använde faktiskt en version av Ghost. Du sa här att man skulle passa sig det för att den inte skrivskyddar diskar, men det finns faktiskt växlar som man kan lägga till Ghost så att den skrivskyddar, men man bör veta vad man gör då, helt enkelt. Den här bilden hittade jag för inte så länge sedan i gömslorna i datorn, och det är Humlan med en gammal PowerPC 6400 tror jag den hette, som jag lånade ut till Säpo när den redan höll på att bli omodern. Nu fick jag tillbaka den här för månader sedan bara. Sen står, jag vet inte vad de har gjort med den. Ja. Här har vi mixen då, den här släpbara utrustningen, och den funkade väldigt bra. Den var inte så lätt att bära, men den var oämn. Jag vet en gång när vi skulle fara upp till Jämtland och husransaka och bara ut den där till flygplanet då, så sa jag till lastaren att ta det försiktigt för en dator. Ni ser, det sitter sådana här fragile lappar på hela höljet. Ja då, sa han, jag ska vara försiktig. Och så gick vi mot trappan då, så vände jag mig och tittade över axeln. Då såg jag, han slängde upp den i lastrummet så här. Så allting satt löst när vi kom upp till Östersund, men den funkade, konstigt nog. För 5 år sedan så där, då hittade vi på en annan lösning istället för att bygga de här, för att den var dyr den här att ta fram. Den dyraste komponenten var i och för sig själva lådan, den här aluminiumlådan som vi specialbeställde, men det var kostsamt och mycket skruvande och sådär. Nu tog vi fram ett annat konstigt namn här, grisen. Jag ska förklara varför den kallades för det. Ett vanligt serverkabinett, modell större, där vi satte släder i för att sätta hårddiskarna i, för att slippa de här externa ID-kablarna. Satt i ett bra grafikkort, CD-läsare och CD-brännare. Inga specialtillverkade produkter längre. Att råda ner kostnaderna då. Vi kom ner till ungefär 30 000 kronor per sån här enhet. Och det såldes runt om till alla, eller distribueras ut till alla IT-brottsspecialister i landet. Enkel support, det klarar vi av själva, helt enkelt. Sen i juni 99 så kom en case ut på banan i Sverige. Jag var först i Sverige med användare. Vi fick en licens till roten då i början av sommaren. Och sen skedde de här morden i Alexander, de här två poliserna som blev avrättade med sina egna vapen. Och då hade jag fått datorerna från de misstänkta och tänkte jag testa det här programmet, och sen dess har vi kört det. Men som sagt, det är väldigt dyrt. En licens kostar $2,500 och svensk polis var i alla fall för inte så länge sedan Guidance Softwares enskilt största kund, så att vi har plöjt ner mycket skattepengar i det företaget. Så vi tittar på även på såna här open source lösningar nu. Så där ser grisen ut. Och anledningen till att det kallas för gris var att någon tyckte att de här ser ut som gristrynen. Och sen är den lite rund och gullig också. Så att nutid då, 2005. Vad använder vi nu? Då kör vi rakt över disken Dell. Vi kanske kommer att gå över till HP. Det får vi se. Jag tror att min är den senaste vi har på roten. 2-3 GHz processorer, 2 GB RAM, det är väl vad som går att få i den, tror jag. Och sen ett hyfsat bra grafikkort. Vi köper inte de allra senaste för att spara skattepengar, men vi har märkt att så bra som vi bara har råd med, sätter vi. För att de här programvarorna, Encase och FTK, de presenterar en sån form av galleri där man ser alla bilder i datorn, och det tenderar att krascha om man inte har ett bra grafikkort, helt enkelt. Sen har vi slutat med slädar, utan vi kör med externa FireWire alternativt USB-diskar där vi, eller såna här kabinett där vi sätter den beslagtagna hårddisken och den vi ska spegla till, och med skrivskydd emellan då. Sen kom jag på istället för att då sitta och installera, om man märker att den här datorn börjar gå segt efter ett tag, så måste man installera om allting, och att sitta i 2 dagar då och hålla på, nu vet du redan man ska installera ett nytt system och med alla uppgraderingar och programvaror och sånt. Det tar ett par dagar. Då körde jag en ghosting av hela disken när jag ansåg att den var klar till en hårddisk, och sen när jag är klar med ett ärende så ghostar jag tillbaka bara och börjar om från noll. Har jag kommit på vägen då några program som jag behöver ha, då tar det bara kanske 20 minuter eller sånt där att installera om dem, gör en ny ghostning och sen är man på banan igen. Och sen försöker jag för att köra en ny ren installation inför varje ärende, allt för att minimera risken för att någon kommer att påstå att jag har manipulerat bevismaterial eller haft trojan eller vad kan jag vara jag får från beslaget. Så det funkar väldigt bra. Dels får vi större säkerhet och dels ingen tidsbilden. Det tar säg 20 minuter eller en halvtimme istället för 2 dagar. Så där ser jag väl i underkant då en IT-brottsutredares arbetsplats ut i nuläget ungefär. Det är basarbetsplats för polisarbete och skärmen längst till vänster. Sen står en Mac och gömmer sig bakom där. 2 skärmar till den här Dellen som står där. Och sen lite annat smått och gott. Så att det här är väl ungefär vad alla har på roten eller sektionen eller vad det nu ska kallas för. Framtiden då. Vi ser en problembild torna upp så där. Och jag har skaffat ett nytt hjälpmedel här. En kristallkula. 39 spänn på Ikea, tyckte det var bra grej att ha med sig. Framtiden är ju redan här i för sig. Och den rycker allt närmare, allt snabbare. Men några saker som vi ser och har sett, Göran var inne på det där med lagringsutrymmet på diskarna börjar bli så ofantligt stort, så att det är svårt att veta var man ska söka någonstans. Vi måste ha bra sökbegrepp. Kryptering ser vi som en problempotential. Och sen har vi lagstiftning, det är det allra läskigaste. Det var någon som sa, Katrin tror jag sa att hon har sett folk från Justitia i salen. Det ska bli kul att höra vad de säger om mina farhågor här, om de säger något. Utredare runt om i landet, alltså icke-IT-brottsspecialister, börjar bli medvetna om det här med digitala bevis, att det går att få ut väldigt intressanta saker ur beslagtagna datorer. Däremot så kanske de har lite dålig koll på vad de förväntar sig att få ut. De säger bara att vi har en dator här, du kan väl undersöka den. Och tyvärr alltså fortfarande så får man den här kommentaren. Jag vet inte riktigt vad jag är ute efter, men du kan väl skriva ut det som finns på disken. Nu ska vi se om det här funkar med tekniken. Jag har gjort en liten pedagogisk modell här. Om man fyller i antalet gigabyte här, så har jag räknat då på att man har en pappersvikt på 80 gram per kvadratmeter, alltså vanligt skrivarpapper, och en laserskrivare som skriver 10 sidor i minuten. Då får man så många A4 så och så många kartonger med A4-papper, vilket är så och så många ton, och det tar så lång tid. Och Peter Eriksson på roten tyckte att jag skulle ha med det här. Så långt in en genomsnittlig manlig IT-brottsutredares skägg växer. Vissa av er har redan sett den här, men och ni, den här får ni hemskt gärna använda av om ni tycker det är kul, men ni får gärna ha kvar mitt namn på då, för jag är väldigt fåfäng. Om vi säger att för, kan det vara 10, 12, 15 år sedan, så hade man ett normalstorlek på en disk var 120 megabyte. Det är inte speciellt mycket, men redan där hamnar vi alltså på ungefär 300 kilo papper, 24 kartonger med A4 papper. Man kan inte sitta som tomte på NK med det där skägget, men det är ganska mycket papper alltså. Om vi jag tycker nu får jag erbjudanden från såna här företag som säljer IT-media att köpa 250 gigs diskar ganska billigt. Det är väl någon slags standard nu. Det är vad vi köper in till roten bland annat. Och det tycker man, det är inte så himla mycket mer, men det är det faktiskt. Det är väl 12 långtradar eller något sånt där med papper. En enda disk, om man ska bege sig på att skriva ut den. Och så skulle det ta 25 år. Det skulle få gå i arv till mina barn, alltså stå där med den där skrivaren och byta tonerkassett och papper och så vidare. Och till papper 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Det här är måhända raljant, men det visar lite grann på behovet vi har av att få vettiga sökbegrepp. Och det är inte helt lätt, som ni kanske förstår, att skapa en sån. För att vad man än drar till med för sökbegrepp, så får man en massa skräpträffar. Det kan bli hundratusentals träffar helt enkelt. Hur mycket tid är kvar? Ingen tid. Nej, det är bara lagstiftningen kvar. Och då säger de så här: titta igenom disken istället. Och det kan jag tänka. Jag hoppar över det här med krypteringen då, för det är läskigare med lagstiftningen. Det finns något som heter Convention on Cybercrime, som är ett direktiv från Europarådet. Sverige undertecknade det här den 23 november 2001. Och i februari i år utkom Brott och brottsutredning i IT-miljö av överklagare Gunnar Lindberg, en enmansutredning alltså. Och det är alltså en anpassning av vår svenska nationella lagstiftning. Och målet är Sveriges tillträde till och genomförande i svensk rätt av Europarådets konvention om brott i cyberrymden. Vi ska alltså anpassa vår svenska lagstiftning till den här konventionen. Bland annat skriver hon så här: att beslagsförbuden som hindrar beslag av särskilt integritetskänsliga handlingar görs direkt tillämpliga på elektronisk information. Exempel på det är brev till och från advokat och klient, läkare och patient och präst och vad kallar man en församlingsmedlem kan vi säga. De får vi inte ta i beslag. Och nu ska man alltså säga att, så att finns den här det här känsliga brevet i en dator, så ska vi inte få beslagta det hur som helst. Och framförallt så ska vi inte kunna få använda speglingstekniken rutinmässigt tills vi, inte förrän vi har löst problemet med att skilja ut det här brevet ur datorn. Och så fort vi gör det, så manipulerar vi bevismaterialet. Så att det är lite moment 22. Däremot så, om det finns starka skäl att tro att det är information som har betydelse i utredningen raderats, kan dessa vara ett särskilt skäl för att använda spegling. Och det är ganska starka formuleringar här. Det ska mycket till för att vi ska få spegla en disk, tycker hon. Sen så backar hon lite grann och säger att det här med kopiering har många olika aspekter och måste ses ur ett vidare perspektiv. Och hon lägger alltså inte fram några regler för kopiering. Däremot så finns det, tycker hon, goda skäl att överväga frågan i annat sammanhang. Vi har det alltså framför oss, ser vi nu. Kan jag köra ett par minuter till? Vad gör vi åt denna typ av lagstiftning? Ja, det är tillbaks till ruta 1, 1985 då, kopiera ut filträdet. Välja ut intressanta filer baserat på namnen då och storleken och samråda med åklagaren. Åklagaren får gå till tingsrätten och rätten beslutar om vilket material som ska kopieras ut. Frågan är naturligtvis vilka filer som är intressanta. Inte lär rånaren döpa sitt Word-dokument till flyktplan.doc utan till xyz.dll och lägga det i system 32-katalogen. Hur gör vi det här då? Det finns en lösning i USA redan där man skapar alltså ett certifikat baserat på vad rätten säger som styr vilket material vi kommer åt i kopiering. Det här kan ju givetvis underlätta för oss. Vi får ju betydligt kortare handläggningstid och kan ägna oss åt gå och fysträna eller käka donuts eller vad vi nu gör. Lata poliser. Frågan är ju dock vem det här gagnar. Jag tror inte att det gagnar brottsoffren tyvärr. Utan tyvärr är det nog brottslingarna. Men det här kan vi hoppa över. Och som militärerna säger, slut frågor, men det skulle vi inte ha några nu tydligen.
Jag tror att vi hoppar över frågorna så länge.
Right.
Ja, ska vi tacka Bosse? Det var ju verkligen en intressant liten insikt i arbetet som ni håller på med. Och den som till i yttersta änden styr det här arbetet, det är ju åklagarsidan som ska föra det hela till rätten. Och en åklagare är ju som alla vet någon som pratar för talan mot den som sitter anklagad för ett brott. Så du kommer att tala.
Ja.
Du har inte någon presentation?
Nej, jag har inte det. Jag tänkte att vi lider av PowerPoint-trötthet i det här landet. Så nu tänker jag faktiskt bara tala rakt ut.
Ja, det låter bra. Du får presentera dig själv.
Ja, tack. Jag heter alltså Katrin Rudström. Jag arbetar som kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Uppsala. Där har jag varit ett antal år. Jag har varit åklagare i 15 år nu. De senaste 5 åren så har jag arbetat med IT-relaterade ärenden. Och då kan man ju fråga sig för det första vad ett IT-relaterat ärende är. Jag brukar sätta det i relation till kofotsrelaterade ärenden och andra relaterade ärenden. Men vi säger i alla fall att det är ärenden som i större utsträckning än andra innehåller inslag av IT. Jag har utöver den vanliga utbildningen som åklagare har så har jag lite mer teknisk utbildning för att kunna göra det här. Jag har då haft förmånen att gå Görans utbildning som då riktades till poliser och åklagare. Och jag ska inte påstå att jag kommer ihåg all den här tekniska utbildningen jag har fått, men jag har i alla fall så pass mycket tekniska kunskaper att jag vet mer än de flesta åklagare och att jag har en möjlighet att värdera komplicerad teknisk bevisning bättre än de flesta. De ärenden som jag handlägger, det är, skulle man kunna tro då, i väldigt stor utsträckning dataintrång, och även om det förekommer så det absolut vanligaste jag har, det är barnpornografibrott. Och det trodde jag inte när jag sökte tjänsten. Hade jag vetat det så vet jag inte ens om jag hade gjort det, eftersom det inte är särskilt upplyftande utan det är väldigt tragiskt att jobba med det. Sen så jobbar jag också mycket med internetbedrägerier, med upphovsrättsbrott och lite allt möjligt sådär. Vad som är digitala bevis har vi hört en hel del om här under de föregående talarnas för presentationer. Jag tänkte bara nämna kort vad det är för regler som styr. Eftersom jag är jurist så måste jag prata om paragrafer också. Och vad vi stöder oss på, det är ju de reglerna framförallt i rättegångsbalken och de straffprocessuella tvångsmedlen. I 28 kapitlet så regleras när vi får göra husrannsakan någonstans och vad vi har för befogenheter när vi gör det. Vad vi får ta i beslag regleras i 27 kapitlet i rättegångsbalken och när vi får göra det. Och i allmänhet så är det så att en sån här utredning förutsätter ju för vår del att vi har gjort en husrannsakan hos en misstänkt och tagit en dator och andra lagringsmedia i beslag för att vi ska kunna undersöka det här. Bevisningen finns ju inte bara hos den misstänkte, utan det finns ju på många andra ställen. Det finns ju ofta hos målsäganden. Om du frågar om e-postkommunikation till exempel, ska man få det därifrån. Arbetsgivarna har mycket. Det är förvånansvärt vad många gör på jobbet, inte alla som arbetar. Lagen om elektronisk kommunikation är en lagstiftning som vi också stöder oss mot i stor utsträckning. Och då är det ju framförallt då de uppgifter som vi kan få ut från operatörerna. Operatörerna har ju tystnadsplikt. Man har inte rätt att lämna ut sina uppgifter i särskilt stor utsträckning. Men man ska lämna ut uppgifter om abonnemang om det begärs av åklagare eller polis. Och det är utredningar som kan ge annan påföljd än böter. Och då är det vi som bestämmer att det är så. Så om vi begär ut det och säger att det är så, då sker det på vårt ansvar. Vi har alltså tjänstefelsansvar när vi begär ut det här. Om jag gör det på ett felaktigt sätt så kan jag dömas för det, men det kan inte överprövas av teleoperatören. Vi kan också få ut andra uppgifter om olika elektroniska meddelanden, så kallad trafikdata, hur man har kommunicerat över internet. Då krävs det att det är minimum 2 år i straffskalan, så det är väldigt grova brott vi kan få ut det. Sen så finns det också de hemliga tvångsmedlen, men de används ju inte i så stor utsträckning, framförallt inte de utredningar som jag har. När man då har gjort den här utredningen och bestämt sig för att bevisningen håller, så går man då till domstol och åtalar personer i fråga för brott. Och vad åberopar man då för digitala bevis? Ja, det är ju det som vi har talat om här. Det är olika filer, olika dokument, bilder, bokföring. Om ett företag har en bokföring så finns den i allmänhet i datorn nu för tiden. Loggar, IP-spårningar. Som Göran var inne lite grann på, så är det så att i svensk rätt så har vi så kallad fri bevisprövning. Domstolarna har att pröva all relevant bevisning som jag åberopar. De kan göra den bedömningen att jag åberopar inte relevant, men de kan inte göra någon prövning i övrigt. Om den bevisning som jag åberopar inte följer en metod som man har redogjort för här, så kan jag ändå åberopa den. Men det förutsätter att jag talar om vad det är för felaktigheter med den, för att domstolen ska kunna värdera den. Jag måste ju på något sätt redogöra för att vi har gjort på ett felaktigt sätt. Jag kan till och med använda bevisning som har åtkommits på ett olagligt sätt. Om jag har en målsägande som har begått dataintrång för att komma över bevisning, så kan jag åberopa det i domstolen. Samtidigt är det så att om målsäganden går till de excesserna, så gör väl det att den personen är lite mindre trovärdig. Så jag kanske inte ens skulle åberopa det. Jag kanske inte ens skulle gå till åtal. Men jag kan, om jag har ytterligare bevisning som visar att det han säger är riktigt. Och hur hanterar då domstolarna den här digitala bevisningen? Vi har ju hört här utav Bosse att advokaterna är inte så bra i alla fall. Hur är det ställt med det här i domstolarna? Och jag vågar påstå att domstolarna är ju en del utav det vanliga vardagliga livet. Domstolarna är datoriserade. Det finns datorer där. Domarna är vanliga normala människor som har datorer i hemmet. De har barn som surfar och ägnar sig åt sånt här. Så det är inte science fiction för dem heller. Det tycker jag man ska ha som en utgångspunkt. En annan viktig utgångspunkt, det är att domarna är domare och jurister. De är inte tekniker. De ska inte vara tekniker. Utan det är parterna som ska presentera det här på ett sånt sätt att domstolen kan applicera rätten på det som presenteras. Det är dessutom så att domstolarna börjar bli väldigt vana att värdera den här typen av bevisning. För som sagts tidigare, så är det ju, förekommer det i princip i alla typer av brott. Det förekommer i vardagsbrotten, det förekommer i de grova brotten och i de särskilt IT-relaterade brotten som jag handlägger. I de allra flesta fallen så ifrågasätts inte de digitala bevisen. Och det behöver inte ens vara ett avgörande bevis, utan det kan bara vara ett indicium. Men det behöver inte alls ifrågasättas överhuvudtaget. Ofta finns det erkännanden. Det här är bara ett bevis för att erkännandet är riktigt. Det kan också vara så att det ifrågasätts, men att det inte är beviset i sig som ifrågasätts, utan innebörden av det hela. Man tänker sig att någon har mottagit ett brev som man uppfattar som hotfullt, ett e-postmeddelande. Då behöver man ju inte ifrågasätta att det här har skickats så när och så, utan vad man ifrågasätter är detta verkligen ett hot? Och i det läget är det ju inga som helst problem att värdera den här bevisningen som man då har åberopat. Det som är problemet, det är när man har invändningar mot beviset och det är någon slags bäring på det hela. Hur gör man då? Ja, man ska komma ihåg det, att det är inte det enda bevis vi åberopar. Det är sällan som det är det avgörande beviset, om det är så att allting har skett och via kommunikation på internet. Men den viktigaste bevisningen, det är den misstänktes egna berättelse. Det är alltid utgångspunkten. Om nu då en misstänkte har en invändning, då kommer ju den ju oftast redan under förundersökningen. Och vad man har möjlighet att göra då, det är ju att polisen får ägna sig åt att kontrollera. Man har gjort den här analysen, man kontrollerar, är det riktigt där? Kan det vara så att de här barnpornografiska bilderna, de låg inte i datorn på grund av hans försorg, utan han hade en trojansk häst? Så det är ju sånt som man kan kontrollera. Och sen vid rättegången då, så kan man motbevisa de här påståendena med förhör med målsägande, med företaget, polisen som har gjort analyset och andra vittnen. Och jag är lite inne på samma idé som Bosse, att det största problemet i domstolarna är faktiskt inte domarnas oförmåga att värdera bevisningen, utan det är att advokaterna medvetet eller omedvetet är okunniga. Och jag tycker inte att man genom det sätt man agerar på i många fall ger sin klient en fair trial. För många bygger det här försvaret på sin egen okunnighet och säger att ja, men det vet man väl, det kan ju hända vad som helst i en dator. Man trycker på en knapp och så kan vad som helst komma upp. Och det är ju inget försvar, utan det är bara ett sätt att förvirra, och att förvirra nämnden och domstolen. Man vänder sig ofta till domaren också och försöker få med dem på det här, att vi som inte kan det här med teknik, vi förstår att det här kan inte vara värt något. Sen så finns det också de som använder sig av sakkunniga. Man tar dit någon som då ska berätta om varför det här är så osäkert. Och man måste ju fundera på, vem är sakkunnig? Vem kan vara sakkunnig i ett sånt här ärende? Det är lite svårt för rätten att avgöra. När det gäller medicin så tar man ju ofta dit en läkare som har väldokumenterade meriter. Men när det gäller datorer, då kan det komma vem som helst som är duktig på datorer. Och det kan ju vem som helst vara. Man behöver inte ha någon särskild utbildning för det. Jag tycker dock att det svenska rättsväsendet är förhållandevis ganska bra ändå på att hantera den här nya typen av bevis. Det har funnits ganska länge och jag tycker att det fungerar rätt så bra. Det krävs dock ökade utbildningsinsatser för att det ska fungera riktigt bra, för det finns ju naturligtvis stora kunskapsluckor här och var. Och det gäller såväl från början när det gäller polis som ska hantera det här på ett riktigt sätt. Många åklagare måste förstå vad det är för bevisning man får framför sig för att kunna ta ställning till om det är riktigt eller inte. Försvararna måste lära sig att komma med relevanta invändningar. På det sättet gagnar man sina klienter bäst. Och domstolarna måste också kunna förstå och värdera bevisningen. Jag hade också tänkt säga något om lagstiftning, men jag stannar där för att se vad klockan är.
Ja, vi är med 5 minuters marginal. Det är riktigt uppgift. Tack ska du ha. Tar det 2 sekunder, där kommer vi igång. Ja, det var ju väldigt intressant, alla de här fyra dragningarna skulle jag säga. Och jag tappar nästan orden här, men jag hade några intressanta frågor här i början. Ska se om jag ska klämma in med någon av dem i alla fall. När du pratar om det här med digital bevisning, jag tänker ju direkt på det här fallet i Lund. Barnpornografi. Det dröjde 5 år innan åklagaren drog det in för rätten. Det kom sakkunniga från Stockholm. Jag känner själv någon som var där nere. Och man underkände polisens utredning och så vidare. Och till slut gick han fri och det saknades loggar, inte minst. Hur kunde det gå så?
Ja, på den tiden när det här ägde rum, det är ju då, var vi i medelåldern eller medeltiden då?
Ja.
Så hade man inte samma erfarenheter som man har nu. Och därför så letade man inte regelmässigt efter till exempel trojanska hästar som man gör nu. Och eftersom det har dragit ut på tiden så hinner det hända mycket. Och som jag har förstått det, som inte känner till ärendet är så ingående, så, är det visst, så har det väl också inställningen från den misstänkte föräldern över tiden. Och då, eftersom det har gått så lång tid, så kanske man inte kan återskapa allt.
Jag måste vända mig till dig, Bosse. Hur är det egentligen det här med spyware, trojanska hästar och annat? Håller inte det på att förändra situationen lite grann för i digital bevisning? Kan man verkligen vara så säker på att man kan koppla dator till person idag? Alltså, börjar inte det diffuseras upp? Blir det inte helt omöjligt till slut att koppla?
Nej, det blir svårare och svårare. Vi måste vara medvetna om det, precis som Katrin säger, så att vi inte går i den här fällan och drar någon inför skranket som kanske är oskyldig. Hade det här, den här undersökningen gjorts 99 när han blev misstänkt, så hade man kanske hittat de som var skyldiga istället, som laddade upp de här bilderna på hans dator. Så att visst, det blir värre och värre. Det gör det. Fast vi blir förhoppningsvis bättre och bättre också, så att...
Men det kommer alltid att krävas, så att säga, en gärningsbeskrivning. Då måste man ha en person, ett brott, en tid, en plats och en gärning, va?
Just det.
Och där kan man fråga sig om det kommer att bli svårare än vad det är. Du menar också att den här Convention on Cybercrime, den kommer alltså, när den är fullt implementerad, att göra livet ganska besvärligt.
Ja, det skulle kunna bli så. Man läser, nu läste jag i och för sig som en viss potentat läser Bibeln, men jag ser det ur våran synvinkel då. Jag vet inte riktigt hur man har tänkt lösa det här för oss, för att vi vill ju fortfarande kunna utreda brott, och lika väl som vi vill sätta dit skyldiga, så vill vi kunna frigöra misstänkta också. Vi är inte bara elaka, så att säga, sett ur gärningsmännens eller misstänktas synvinkel.
Å andra sidan, om jag minns rätt, så kom det en annan utredning i vintras av Solveig Ribberdahl.
Ja,
där man skulle få ganska fria svängar så fort det var MC-relaterad brottslighet och liknande, va?
Ja, då tänker du på den där, som jag inte kommer ihåg vad den heter. Ja, men det är ju en annan del av...
Håller hela den här situationen på att bli ganska rörig, eller?
Ja, det var dina ord. Kanske det.
Ja.
Säger som min kollega Anders Ahlqvist, det beror på. Så är det när det gäller IT-brott. Man kan aldrig säga att det är på ett sätt eller på ett annat sätt.
Anders Ahlqvist, han jobbar tillsammans med dig. Vad gör han på IT?
Ja, just nu är han i USA, men han är chef för internetspaningsgruppen.
Sen ställdes det någon fråga här, jag tror det var Niklas i början. Det här med begäran att sekretessbelägga, det kan ju vara bra för folk att känna till. Det är alltså en begäran man kan göra vid polisanmälan. Det är standardknep för säkerhetschefer. Det som sägs i en polisanmälan blir offentligt. Det man lägger i en bilaga kan man begära skydd av för personliga förhållanden, men det är inget tvingande, va?
Nej, alltså, vi gör ju då en prövning av om det här ska sekretessbeläggas eller inte. Det finns ju de regler i sekretesslagen som vi lutar oss mot. Och ofta så är det också så att det är ju förundersökningssekretess redan från början på det mesta. Så att det är ju först när förundersökningen är slutförd som man måste ta ställning till vissa speciella saker då. Och det är ju bra om företagen har anmält vad som är företagshemligheter och sånt där, till exempel. För det är ju helt omöjligt för oss att veta.
Jag har två stickfrågor också. Jag vågar inte lämna frågorna fria här, för vi har så begränsat med tid. Det var någon som snackade om stänga av dator, rycka sladden och så vidare. Ska en dator ryckas sladden ur om man ska ta den i beslag, eller ska man stängas ner snyggt? Vad säger ni? Bosse först.
Ja, du får citera Anders igen. Det beror på vad det är för operativsystem och vad det är för, alltså, en Unix-server rycker man inte sladden på gärna, för då kanske den blir omöjlig att få igång. Och ibland så det händer att vi är tvungna att lämna tillbaka ett beslag, att beslaget hävs helt enkelt. Är det ett vanligt Windows-dator eller Apple Mac OS 10 eller någonting, då kan man rycka. Men då har vi problemet med att, det var det jag tänkte nämna när det gäller kryptering. Då kanske vi har en krypterad container som är öppen och okrypterad när datorn är igång. Om jag stänger av den så får jag aldrig igång den, eller också är hela disken krypterad. Vi har framför oss helkrypterade operativsystem här snart, om det inte redan finns nu. Så att det gäller att få ut informationen medan datorn är igång. Och hur vi gör det säkert, det håller vi på att titta på nu.
Du,
även RAM-minnet. Ja.
Du får behålla mikrofonen, för jag ska bara fråga dig då också. Hur pass vanligt är det att ni får hand om en utredning där det någon på ett företag har betett sig klantigt och förstört bevismaterial?
Ja, det vet du inte. Det är svårt att veta. Jag vet däremot att det finns åklagare, jag vet inte om Katrin säljer sig till den gruppen, som om ett företag gör en intern utredning eller med hjälp av ett forensiksföretag, så tar inte vissa åklagare i sånt material när det kommer utifrån, utan de vill att polisen gör om hela arbetet. Så jag vet inte vad du säger om det, men jag vet att en kollega till dig som jag känner mycket väl säger så. Och då gäller det att det här företaget har gjort rätt från början med de här originaldiskarna, så att inte det ändrat olika saker i datat.
Så det varierar lite grann från distrikt?
Ja, det kan det göra. Sen är det så, någon nämnde här att man Göran tror att man aldrig får starta en dator eller resa runt i originalet och så, men det är också så att det beror på. Vi når ibland ett läge när vi inte får igång grejerna helt enkelt, utan kopiorna alltså. De är ju tvungna att köra, men då är det som du sa, då måste vi dokumentera det, och så att det framgår att har jag gjort fel så måste jag berätta det helt enkelt.
Jag ska inte hålla er från lunch, men jag får flika in en liten kort fråga till. Och det är det här med swap. Nej, inte swap, slack. Alltså när man skriver över data så skriver man inte över hela sektorn. Det blir lite granna kvar när filen är alldeles för kort, eller den går inte jämnt ut i antal sektor. Då blir det lite kvar. Och sen så nästa fil kanske inte skriver över alls lika mycket, och så blir det lite kvar, och så blir det lite kvar. Och sen kan fragment av en fil överleva i många år. Hur gammal är det de äldsta, jag kanske ska rikta upp till dig Bosse också, hur gammalt är det äldsta liksom slack som du har kunnat dra nytta av? 5 år gammalt, 6, 7, 8 år gammalt?
Ja, det vet jag inte exakt. Jag vet att jag vid en utbildning tog en gammal disk som jag hade använt hemma och hittade grejer som jag hade skrivit. Alltså, ja, det var det säkert 5 år tidigare. Och sen hade den använts under den tiden i princip då. Så att, visst, det kan ligga kvar oerhört länge. Och speciellt när diskarna börjar bli så stora nu, så är ju chansen betydligt större för oss.
Så större chans att få napp, ja, helt enkelt det. Eftersom de inte skrivs över lika ofta.
Mm.
Intressant. Ja. Klockan har hunnit bli 12:30. Jag tror vi får sätta punkt där. Lunch ska väl finnas ute här någonstans. Tack ska ni ha allihopa.